Grundvalen för allt som sker i Guds församling är bön. Jag brukar med en lätt travesti på en känd bibelkör gärna sjunga: motvilligt kommer ditt folk när det samlas till bön. För det är tyvärr ofta så att då springer vi inte ner dörrarna. Man kan undra lite grann, vad kommer det sig? När vi alla vet att där grundläggs det som verkligen ska ske. Det är utgångspunkten, det är startpunkten. Ändå går det så trögt. Vi har några gånger nu snuddat lite grann vid det som fackteologerna kallar för teodicéproblemet. Hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Och jag har försökt att vinkla det här problemet från några håll. Har du varit med på de föregående bibelstudierna så kanske du förstår vad jag menar. Men vi kör ju ofta fast på det här problemet på ett lite lurigt sätt. Vi tycker att vi kan nog förstå det hela om Gud inte är så allsmäktig som han säger. Och vi tycker nog att vi kan förstå det hela också om han inte skulle vara riktigt så god som han säger. Men är han så god som han säger och så allsmäktig som han säger, då tycker vi det här blir väldigt svårt att begripa. Och det där att vi har svårt att komma till rätta med det problemet, det tror jag är ett väldigt hinder för oss när det gäller att be. För antingen så löser vi problemet så här att vi tänker att ja, Gud han är nog god, men djävulen är så stark. Och då betyder ju det att då är Gud i alla fall inte riktigt så stark som han säger. Och om han inte är det, då måste det väl vara så här att allt elände i världen beror på att Gud gör så gott han kan, men han kan inte bättre. Och då är det ju ingen stor vits att be till honom om han inte kan bättre än han redan gör. Utan då är det ju bättre att spotta i nävan och göra något själv istället. Och då uppkommer alla såna här teologier och olika sorters församlingspraxis där man i praktiken jagar på sig själv och varandra för att hjälpa stackars Gud. Han behöver hjälp. Gud har inga andra händer än våra, brukar det heta. Det låter ju fromt. Det har han visst, han har egna händer. Herren kan göra allt vad han vill i himmelen och på jorden, står det i Psaltaren 135. Men om vi tänker så här att ja, Gud han är nog god, men han klarar inte riktigt. Det är en sån väldig kamp i andvärlden och djävulen står emot här. Ja, då är det ju ingen idé att spilla tid på be. Det är lika gott vi går igång och gör saker istället. Så det händer någonting. Vi tänker inte den här tanken hela vägen ut, men håll med om att någonstans i bakhuvudet så surrar det där. Fast vi naturligtvis är fromma nog och inte säga det högt. Och sen finns den andra varianten. Gud, han är nog... Han kan nog, men han vill inte. Ja, vad ska det då tjäna till att be? Har Gud en gång bestämt sig för att han inte vill, då är det lika bra vi går och gör något själva istället så det blir något gjort. Och i och med att vi har svårt att förstå hur Gud på en gång kan vara både god och allsmäktig fullt ut så som han säger sig vara, så på något sätt berövar vi oss själva modet när det gäller att be. Ibland kallar vi det här för tvivel och ibland kallar vi det för otro och så vidare. Men egentligen handlar det om en obekantskap med den Gud vi tillhör. Vi har förstått så lite av vem han är. Vi har förstått kanske allt för lite av hans sätt att sköta världshistorien. Och det förtar vår lust att be och vårt mod i bedjandet. Och istället faller vi in i den här trallen som är så vanlig. Det gäller att göra något istället. Ja, vi ska förvisso inte bara be. Men som jag sa nyss, bönen är ändå utgångspunkten, det är grunden, det är där det börjar. Och om man hoppar över början, hur ska man kunna komma till slutet? Låt oss nu läsa några vanliga enkla texter om bön. Och de är väl välbekanta, men vi kan läsa dem ändå. Lukas 11. Från början, de första 13 verserna. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer, och förlåt oss våra synder, till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss, och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred, dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, och den som söker han finner, och den som bultar. För den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Jag tycker det är så underfundigt det här, det som skiner fram i första versen, helt i förbifart. Jesus väntar med att ge undervisning om bön tills lärjungarna frågar efter den. Hur annorlunda bedriver inte Jesus bibelskola jämfört med vad vi brukar göra? Utan vi säger: Det här med bön, det är viktigt, och nu måste ni lära er bedja, det säger vi första veckan. Andra eller tredje dagen så där, så går vi loss, nu måste ni lära er att be. Och ofta så trugar vi bönen på människor som ännu inte har hunnit bli nyfikna på den. Jesus väntar tills lärjungarna är nyfikna. Han går undan ibland och är på berget och ber och kommer gående över vattnet medan lärjungarna stretar vid årorna och så vidare. Och de undrar ju naturligtvis, vad är det han sysslar med? Vad gör han? De förstår undan för undan att här finns kraften. Och en dag kan de inte hålla sig längre, utan så säger de: Lär oss det där. Vi skulle gärna vilja veta, vad är det du sysslar med? Då får de en liten bön. En bön att börja med, en slitstark bön som räcker livet ut. Och så får de 2 liknelser. 2 väldigt egendomliga liknelser. Jesus säger: Det här med att be till Gud, det är som att försöka väcka en granne mitt i natten fast han inte vill gå upp ur sängen. Och med det talar han om för oss att det finns en egenskap i ditt och mitt liv som är omistlig när det gäller bön. Och det är inte i och för sig vissheten om vad vi ska få som svar på bön, utan det är bara uthålligheten i att bedja tills det är klart. Om du tittar på de texter som finns i skriften om bön och sätter upp en lista över vad som i de olika texterna framhålls som väsentligt från bedjarens sida, så ska du hitta uthållighet som den oftast återkommande egenskap. Uthållighet. Jesus gör ingen hemlighet av att man måste vara uthållig. Och ibland när det drar ihop sig till uthållig bön, då kommer ju det gamla teodicéproblemet krypande. Är det nu så att Gud inte vill, eller är det så att Gud inte kan? Det är lika bra jag gör någonting själv istället. Och för att vi inte ska fastna i den fällan så får vi en liknelse till. Och den liknelsen handlar om fadern, vem han är. Om nu ni som ger era barn goda gåvor fast ni är onda. Om ni kan göra det, hur mycket mer ska då inte fadern ge helig ande? Så att Jesus vill på något sätt få tala om för oss detta. Att det faktum att bönen ibland kan ta tid, det säger ingenting om faderns sinnelag. Gud är god även om du och jag får kämpa länge i bön. Och han är välvillig också. Och vi undrar då, ja men hur kan då det här gå ihop? Jo, vi får information på annat håll i skriften. Vi går till 18 kapitlet hos Lukas. Han gav dem en liknelse för att lära dem att be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta den vänta? Jag säger att han ska snart nog låta den få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Här talas det om uthållighet och tro som om det var samma sak. Vi ska nog få ut vår rätt, säger Jesus. När ska det bli? Jo, när människosonen kommer. Då har han med sig sitt eviga rike. Det rike där ingen är sjuk. Det rike där ingen lider. Där Herren själv ska avtorka alla tårar. Vi är inte där än. Ännu händer det att vi blir sjuka. Jesus har övervunnit dödens makt, står det i andra Timoteus 2:1-10. Men dör gör vi i alla fall. Han har besegrat döden. Men ännu är Guds rike inte här i sin fullkomning. Ännu finns svårigheterna. Ännu suckar och våndas hela skapelsen. Också vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar och väntar på vår förlossning. Men vi ska snart nog få rätt när han kommer. Och in till den dagen finns det mycket att ropa till fadern om. Kanske både dag och natt. Och det kan kännas ibland som att man verkligen försökte väcka en som har tagit 8 mogadon och lagt sig på andra sidan och vägrar att gå upp ur sängen. Men vi ska snart nog få rätt. Nå, i den här liknelsen får vi nu en liten intressant bild. Det talas om en motpart och det talas om en domare. Vi får bilden av en domstol. Och det tror jag är en väldigt fruktbar bild när vi ska förstå vad uthållig bön handlar om. Vem är det som är vår motpart? Jo, det är djävulen. Kärt barn har ju många namn. Och djävulen har ju åtskilja. Ibland kallas han för Satan. Och det namnet betyder åklagaren. Och det talar ju om, det syftar ju direkt på den här domstolsbilden. Djävulen är en åklagare i en sorts himmelsk domstol. Och i den himmelska domstolen finns det en försvarsadvokat, och det är Jesus Kristus. Och det finns en domare, och det är Fadern. Vi tittar lite grann, ska vi se. Första Johannes brev, 2 kapitlet. Johannes 1 brev, 2 kapitlet och de 2 första verserna. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världens. Han för vår talan. Han är vår förespråkare, han är vår försvarsadvokat. Och han är en försvarsadvokat med väldigt starka argument. Han har redan sonat vår skuld. Han har redan suttit av straffet. Fängelsestraffet är redan avklarat innan domstolsförhandlingarna kommer igång. Håll med om att det är en ganska fin position. Men här tecknas på nytt bilden av en sorts domstol. Och vi kanske inte allt för mycket ska tänka på en svensk tingsrätt när vi tar det här, utan vi kanske mer ska tänka på en domstol som den såg ut på den tiden, när fursten så att säga skipade rätt i sitt folk. Och fursten kanske var omgiven av många rådgivare. I Bibeln möter du här och var ett uttryck där talas om Guds rådslut. Guds rådslut. Vad är det för någonting? Jo, det är de beslut som Gud har fattat så att säga i sin rådsförsamling. Så fungerade ju furstarna på den tiden. Man hade rådgivare, och fursten kanske lyssnade till de olika rådgivarna, vad är rätt och vad är riktigt här. Och efteråt så fattar han ett beslut på basen av vad han tycker låter vettigt när han har hört sina rådgivare. Och på det sättet skipades det ju rätt på den tiden, och rättvisa. På det sättet fungerade domstolsväsendet så att säga. Sen har vi mera kristalliserat ut det här i väldigt bestämda former med domare och försvarsadvokat och åklagare och så här, och väldigt bestämda ceremonier om hur det ska gå till. Det var nog inte så på den tiden. Men i Guds rådsförsamling finns det alltså de som anklagar och de som försvarar. Och det intressanta är ju nu att du och jag får vara med. Det är väl ganska häpnadsväckande. Du kan bli medlem i Guds rådsförsamling. Du som förstår så lite och som har en kunskap som är ett styckverk, du får vara med och ge råd till Gud. Håll med om att det är märkvärdigt, en sån Gud vi har. Han lyssnar till dina och mina råd. Han lyssnar till dina och mina vädjanden, fast han begriper alltihopa mycket bättre själv. Jag upphör aldrig att förundra mig över att det alls finns något som heter bön. Det måste ju liksom bara dra ut på tiden och göra det hela krångligare och mera byråkratiskt, kan man tycka. Men så vill Gud ha det. Och det är inte minst för att du och jag ska mogna. För att vi ska kunna verkligen engagera oss i en lidande skapelse och ha någonstans att gå med vårt engagemang. Vi ska titta i Romarbrevet 8 också. Där möter vi på nytt försvarsadvokaten i domstolen. Glimma fram här och var den här lilla domstolsbilden. Trettioförsta versen. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Ja, säger vi, om det är så att ingen kan anklaga Guds utvalda utan att vi ska få allt med honom, då ska vi inte behöva lida. Vi ska få 100-procentiga bönesvar. Allt ska gå efter våra ritningar. Men så står det inte i fortsättningen. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull liv i dödens kval dagen lång. Vi har räknats till slaktfåren. Nej, över allt detta, eller som det står riktigare i gamla översättningen, i allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Det är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och det Paulus skriver här, det är detta att så länge denna tiden varar, är det inte så att Guds kärlek i Kristus Jesus med säkerhet skonar oss varken från nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det är vi inte lovade för denna tiden. Vi är lovade för nästa, men inte för denna tid. Men det som står lovat här, det är att nöd och ångest, förföljelse och svält och så vidare ska inte kunna skilja oss från Kristi kärlek. Förstår du det här? Kristi kärlek skiljer oss inte med säkerhet från det här i denna tiden. Det är vi inte lovade. Men vi är lovade att lidandet ska inte skilja oss från Kristi kärlek i denna tid. Och ingen kan anklaga oss så att vi blir så utestängda från Kristi kärlek att vi inte får vara med i det rike som ska komma. Det vi ser fram emot, där det inte ska finnas någon nöd, ingen ångest, ingen svält, ingen fara och inget svärd. Vi ska också titta i Kolosserbrevet i det andra kapitlet. Läsa några verser som vi ofta läser och med rätta därför att de är så innehållsrika. 13, 14 och 15 verserna. Kolosserbrevet 2. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte den för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Vad är det för vapen som härskarna och makterna, det vill säga alltså ondskans andemakter, vad har de för vapen att tillgå så att säga i den himmelska domstolen? Jo, Guds egen lag. Det är ju det åklagaren går efter. Han går efter lagboken. Han yrkar alltid lagens strängaste straff. En riktig åklagare hittar inte på egna straffsatser och står inte i största allmänhet och yrar i domstolen om att nu ska vi klämma åt dem här och klipp till bara och så här, utan han läser alltid lagen innantill. Och när Satan ikläder sig rollen av åklagare så är det alltid ur Guds lagbok han läser. Han yrkar alltid på att Gud ska behandla oss efter lagens bokstav. Det är åklagarsidan i domstolen. Sen har vi försvarsadvokaten. Han har en helt annan plädering. Han pläderar för att du och jag ska dömas efter nådens regler istället för efter lagens regler. Och här får vi vara med. Och liksom i olika sammanhang ropa till Gud att han ska låta nåd gå före rätt. För i domstolen finns både nåden och lagen representerade. Och vi får ställa oss i vittnesbåset och ropa till domaren: låt nåden gälla och inte rätten. Vi antar att du har en anhörig som inte är frälst. Och du vet att det där kan dra ihop sig till långvarig bön. Det är inte givet att du ber en gång och så är han frälst i morgondag. Sånt händer, men det händer inte alltid. Du kanske får hålla på i årtionden. Vad är det du ropar till Gud om? Jo, att han ska låta nåd gå före rätt. Att han i sin nåd ska dra den här människan till sig. Att han i sin nåd ska öppna ögonen på den människan vid rätt tillfälle och på rätt sätt. När den personen är mogen för att lämna sig till Gud, när han får se Gud. När Jesus löste oss från lagens krav, när alltså Jesus så att säga installeras i den himmelska domstolen och redan har avtjänat straffet, så blir det en väldig förskjutning så att säga av maktbalansen i domstolen. Och fadern kan i olika sammanhang, in i ditt och mitt liv, in i länders och nationers förhållanden, döma på ett nytt sätt. Därför att nu finns nådens alternativ att döma efter på ett annat vis än har funnits förut. Det är väldigt stort och det är väldigt starkt. Och det allra mest fantastiska är att vi får vara med. Och att det var en triumf när han på det sättet så att säga fick fram ett alternativ till att vi döms efter lagen, att vi kan dömas efter nåden istället. Låt oss så gå till Uppenbarelsebokens 12:e kapitel och där fånga in ett litet uttryck. Sjunde till tionde verserna. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Till våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. Ja, här har du åklagaren igen. Och nu har han plötsligt fått en liten lustig knorr på sin titel. Våra bröders åklagare. Vad knepigt, säger vi. Vi är ju gjorda rättfärdiga i Jesu blod. Det ska inte finnas något att anklaga oss för. Det kan han väl sluta med. Nej, säger Johannes. Han säger istället så här, att när våra bröders åklagare kastas ut ur himlen så blir det en väldig förändring. Både i himlen och på jorden. Och därför måste vi räkna med, vi som tillhör Herren, att det pågår en ständig anklagelseverksamhet över ditt och mitt liv i himlen. Och man kan tycka, varför nu detta då? Ja, ännu är vi ju inte fullkomliga. Ännu måste det ju på olika sätt vara så, är så, att vi syndar. Och vi kan ana nu en sorts satanisk strategi. Jag har försökt att undervisa förut om att djävulen kan inte göra vad han vill. För kunde han det så satt inte du här och inte jag heller. Och taket skulle ramla ner över oss allihopa om det var så att vi hade kommit hit. Kunde djävulen göra vad han vill så skulle världen se mycket annorlunda ut. Det finns mycket som är ont i världen, men djävulen kan inte göra vad han vill. Men han har sitt eget lilla sätt att få ett manöverutrymme. Han börjar med att frästa oss. Han frästar dig och mig till lite av varje. Och när vår kärlek som skulle tillhöra Gud istället genom olika frestelser riktas mot det skapade istället för skaparen. Vet du vad han gör då? Jo, då går han in i den himmelska domstolen och så säger han, titta nu på Svensson där. Han älskar det skapade istället för skaparen. Det var en fräck rackare, säger vi. Har han verkligen mage att göra så? Ja, det har han. Först lurar han dig till att synda, sen anklagar han dig för det inför Gud. Och han gör det med den bestämda avsikten att därmed så att säga få en viss möjlighet att på olika sätt påverka ditt liv i negativ riktning. Och varken du eller jag kan leva så perfekt att vi kan dra oss ur det här. Därför talas det om våra bröders åklagare. Och det talas om att inte heller vi som är kristna slipper ifrån denna skapelsens suckan och vånda förrän Herren är tillbaka. Allt det här måste vi förstå för att kunna få ut något vettigt ur Jobs bok. Och nu ska vi läsa lite i den. Vi ska gå till första kapitlet. Det finns goda skäl att tro att Jobs bok är den äldsta boken i Gamla testamentet, alltså i hela Bibeln. Den är skriven på en väldigt särpräglad hebreiska. Och de som kan det språket riktigt på allvar, de säger att boken är så svår att översätta så det är nästan omöjligt. Han blev väldigt gammal, Jobb, och det blev man ju strax efter syndafloden och icke mer. Så han kanske levde på Abrahams tid eller till och med före det. Och det är ju intressant att Den bok som kanske är den äldsta i Bibeln, den handlar just om teodicéproblemet. Hur Gud kan vara god och allsmäktig fastän det ser ut som det gör i världen. I detta fallet handlar det om det brännande problemet. Hur kan Gud tillåta att också den rättfärdige får lida? Vi börjar läsa i första kapitlets 6 vers. För där får vi titta in lite grann i himlen. Det fick ju inte Job göra själv. Men vi får göra det. Och vi kan lära oss en del av det tittandet, så att säga. Men nu hände sig en dag att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och åklagaren kom också med bland dem. Då frågade Herren åklagaren: varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren och sa: från en vandring ut över jorden och från en färd omkring på den. Då sa Herren till åklagaren: har du gett akt på min tjänare Job? Ty på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren och sa: är det då för ingenting som Job fruktar Gud? Du har ju på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger. Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapsjordar har utbrett sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt detta som han äger. För visst ska han då mitt i ansiktet tala kränkande ord mot dig. Herren sa till åklagaren: nåväl, allt vad han äger må vara givet i din hand, endast mot honom själv må du inte räcka ut din hand. Så gick åklagaren bort från Herrens ansikte. Du förstår, Job var så rättfärdig, så oförvitlig och redlig. Så när Gud träffar Satan i himlen så säger han: du har väl kollat min tjänare Job? Du har väl lagt märke till hur rättfärdig han är? Jo visst, det hade djävulen gjort. Han hade varit där och kollat. Och han hade inget att anklaga Job för. Gud och djävulen är överens om att Job är rättfärdig. Ändå drabbas Job av lidanden. Och så kan det alltså vara. Ibland drabbas man av stora lidanden och stora katastrofer och nästan kör fast i det här grubbleriet: vad har jag gjort för ont? Ja, du kanske inte har gjort något ont alls. Det behöver du inte ha gjort. Men djävulen kan å andra sidan inte göra vad han vill i Jobs liv. Inte förrän Gud säger: allt vad han äger må vara givet i din hand. Inte förrän då kan djävulen gå och göra något. Och på vägen säger inte djävulen: ja, Gud, han sa det att jag får göra vad jag vill med hans egendom, men ingenting med honom själv, men det gör väl jag som jag vill. Är man upprorets första så är man, och nu ska ni få se på gnister. Nej, det säger inte djävulen, för det kan han inte. Han är först tvungen att förhandla med Gud, och han förhandlar sig till en möjlighet i Jobs liv genom att anklaga Job. Och där är han ju exempellöst finurlig, djävulen. Han anklagar Job för någonting som Job kan tänkas komma att göra. Inte för någonting som Job har gjort. Han säger så här till Gud: det är inte konstigt att Job är rättfärdig så bra som det lönar sig. Jobb, han var rik, och Jobb, han var frisk, och han hade underbara ungar och en trevlig familj, och han kanske hade både bil och båt och husvagn, vad vet jag. Och så säger djävulen: det är ju inte konstigt så bra som det lönar sig för Jobb. Ta ifrån honom alla förmånerna så ska du få se hur mycket det blir kvar av hans rättfärdighet. Och det måste prövas. Och du förstår, det är ju egentligen detta som vi brottar så mycket med när också den rättfärdige får lida. Varför får den rättfärdige lida, säger vi, tillsammans med den orättfärdige? Jo, tänk dig så här. Tänk att det var så att så fort du blir kristen så blir du automatiskt rik, vacker, lycklig, frisk, Allting bara fixar sig ungefär som dörrarna öppnar sig på Olens när man närmar sig. Plötsligt så öppnas dörrarna och paradiset där och allting bara händer. Pang, boom. Jag menar, vem skulle inte bli kristen då? Då skulle ju varenda fähund bli kristen, om man får uttrycka mig lite banalt. Alla skurkar och busar och bovar skulle bli kristna utan att omvända sig. Är du med? Utan att omvända sig. För vad är omvändelsen i mitt liv så länge jag lever här på jorden? Jo, det är att jag håller fast vid Gud fastän det inte lönar sig på det sättet på denna sidan. Så som det gör på den andra. Jag väljer Gud därför att Gud är Gud. Inte därför att det lönar sig. Ty jag kan visserligen få mycket av Gud när jag lämnar mitt liv i hans hand. Men jag blir också delaktig i Kristi lidanden. Och för köttet är det inte säkert att det går med vinst. Och det är heller inte meningen. För Gud och djävulen är överens, inte bara i detta att Job är rättfärdig. De är lika överens om att rättfärdigheten inte kan få lov att löna sig på den här sidan. Och det är ju lustigt nog så att när lidandena sen drabbar Job och vännerna kommer och ska trösta Job, så är Job och vännerna lika överens om att rättfärdigheten borde löna sig. Vännerna de säger så här till Job: du måste ju ha syndat eftersom du lider. Du måste ha gjort något fel någonstans. Bekänn du bara dina synder, fram med det nu. Och till sist när de har grälat riktigt ordentligt så börjar vännerna till och med tala om för Job vilka synder han ska bekänna, fastän till och med Gud sa att han var rättfärdig. Så det var ju själavård. Och för Job är det här lika svårt. Han är så arg på Gud så att han riktigt kokar över. Och hela tiden är det detta: varför låter du mig lida, jag som är rättfärdig? Ja, Job menade att rättfärdigheten skulle löna sig i form av frånvaro av lidande. Och vännerna menade att rättfärdigheten skulle löna sig i form av frånvaro av lidande. Det var de överens om. Och det brukar vi vara här på jorden. Så tycker vi att det skulle vara. Men samtidigt får vi se in i himlen och se att Gud och djävulen är faktiskt överens. De är ju inte överens i så värst många avseenden, men de är överens i detta att på denna sidan kan inte rättfärdigheten få löna sig. Ty det var så här att Adam föll i synd av vinstbegär. Han ville bli något finare, han ville bli något bättre, han ville bli mer än vad Gud hade skapat honom att vara. Han ville bli så som Gud. Och om vinstbegäret var det som fick oss att lämna Gud, så kan inte vinstbegäret vara det som för oss tillbaka till Gud. Alltså måste det vara så länge vi lever här, att vi kan fortfarande drabbas av lidande. Och det går inte alltid att återföra den enskildes lidande på hans egna misstag. I något hänseende. Också den som lever det mest oförvitliga liv som Job kan drabbas. Job lever visserligen i Gamla testamentet och vi lever i Nya testamentet. Men Uppenbarelseboken talar om våra bröders åklagare och antyder att samma sak händer också nu. Men vi lovade en sak: ingenting av det som händer kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ingenting, när vi väl har bestämt oss för Herren, ingenting kan rycka oss ur hans hand. Ingenting kan beröva oss den slutliga segern. Det vi lovade. Man kan tycka att det här låter konstigt. Och Job, han tyckte ju det lät jättekonstigt. Och vi ska läsa i slutet på Jobs bok i 38 kapitlet. För till sist så kommer ju Herren själv och uppenbarar sig för Jobb. Jag vet inte hur pass mycket du har läst på i Jobs bok. Men när Gud kommer och uppenbarar sig för Jobb, så kunde man tänkt så här: åh, nu får vi svar på alla frågorna. Jobs alla brännande frågor. Nu kommer Gud säkert att sätta sig ner och hålla ett ordentligt bibelstudium med en riktigt bra genomgång med Jobb, så vi får svar på alla frågor. Det gör inte Gud. Det är Gud istället som håller på och frågar ut Jobb. Vad begriper du av det här? Var höll du hus när jag skapade jorden? Vad fattar du? Titta på stjärnorna, hur mycket begriper du av dem? Har du sett på flodhästen? Har du kollat ett sånt djur? Kan du göra såna där? Gud håller, som någon en gång har sagt, en 2 timmars lektion i naturkunskap med Jobb. Och det kan ju låta väldigt konstigt att Gud kommer och ställer frågor istället för att ge svar. Men Gud inleder sitt möte med Jobb med en väldigt viktig fråga. 38 kapitlet. Det står så här: och Herren svarade Jobb ur stormvinden och sa: vem är du som stämplar vishet som mörker i det du talar så utan insikt? Jobb tyckte att det var orättfärdigt, det var orättvist av Gud att den rättfärdige kunde drabbas av lidande. Och så kommer Gud och säger att det där som du kallar mörker, käre Jobb, det kallar jag för vishet. Du förstår, det där är den stora grejen. Det är min stora hemlighet. Min vishet över allt annat. Vad kan det vara för vishet? Jo, vi kan uttrycka det så här: vi lider inte bara för våra egna synder. Vi lider lika mycket för varandras. Och vi lider alla för Adams synd. Du vet, den enes drullighet i trafiken kan bli den andres rullstol. Den enes härdsmälta blir så lätt den andres kasserade renkött. Den enes synd blir så lätt den andres lidande. Och Jobb var i och för sig en rättfärdig man. Men han tillhörde en mänsklighet där orättfärdighet finns. Och det Satan anklagar Jobb för i himlen är ju egentligen detta att han är människa. Ta ifrån honom förmånerna ska du få höra hur det låter. För jag vet hur människor brukar låta när de går miste om förmånerna, säger djävulen. Det måste kollas om det är något ovanligt med Jobb i det hänseendet. Eller om han är som alla andra. Och du förstår, detta kallar nu Gud för sin stora vishet. Och det är det. Därför att Jesus har burit alla konsekvenser av din synd och min synd och vår synd. Och om det inte var så att den ene kan lida för den andres synd, så skulle aldrig Jesus ha kunnat ta allt vårt elände på sig. Men nu är det så, och det kommer att förbli så tills tiden är slut. Vi lider inte bara för våra egna gärningar utan för varandras. Och vore det inte så skulle inte Jesus kunna lida för våra gärningar. Då fanns det ingen rättfärdighet i Kristus för dig och det fanns ingen rättfärdighet i Kristus för mig. Hänger ni med? Förstår ni vad jag menar? Och detta som för Jobb var mörker, eftersom han ännu inte förstod Guds frälsningsplan, hans tankar för mänskligheten. Det säger Gud, det är min vishet. Han talar inte om den för Jobb. Men Jobb anar ändå att det finns sammanhang som han inte får se in i. Och när vi kommer fram i 42 kapitlet så säger han själv, 3:e versen. Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag talade ju om vad jag inte begrep, om det som var mig för underbart och det jag inte kunde förstå. Nå, det där var Jobs situation, och det är klart, det där är också i viss utsträckning vår situation. Vi förstår mer än vad Jobb gjorde, men det gäller också om oss att all vår kunskap är ett styckverk. Och därför är det så viktigt att bönen får mogna fram som en lydnadshandling, som ett uttryck för vårt engagemang, vårt medlidande med en lidande skapelse. Och att vi inte låter oss nedslås av de gånger då det drar ihop sig till uthållig bön, de gånger då saker inte gick som vi hade tänkt oss. Vi har en kallelse att bedja. Och ju mer Gud får fylla dig med medlidande och engagemang, desto mer blir bön ditt naturliga uttrycksmedel. Du får fatta och förstå att vi på denna sidan graven aldrig till fullo kan förstå svaret på hur Gud kan vara god och allsmäktig på en gång. Men låt inte din oförmåga att se in i de sammanhangen hindrar dig från att träda in i den himmelska domstolen och stå i vittnesbåset och ropa om nåd i alla situationer. Nåd för människor, nåd för länder, nåd för församlingar, nåd för allt som behöver nåd i denna sargade skapelse. Att du får ta emot nådens och bönens ande, som det står talat om hos Zakaria. Nådens och bönens ande. Det är en finurlig kombination. Men när du ser behovet av nåd, och när du får se detta, att du kanske är kallad att stå där i vittnesbåset och ropa om nåd, ja, då blir du medengagerad. För jag har en känsla av att de som har det jobbigast med det här problemet med Guds godhet och allmakt är de som sällan infinner sig i domstolen. Och det är inte bara så att de sällan går till domstolen därför att de har det jobbigt med den här frågan, utan det är också så att de får det allt jobbigare eftersom de aldrig går till domstolen. De aldrig träder upp som förebedjare. Aldrig låter engagemanget få bränna så att det blir en delaktighet i Kristi lidanden, en delaktighet i skapelsens suckan och vånda. Det är bara där segern finns. Kraften fullkomnas i din svaghet. Och därför så är vi kallade att vara Guds vittnen. Och det är vi inför världen. Till att vittna om vem Gud är. Men glöm inte att du är ett vittne i den himmelska domstolen. Ett som alltid vädjar om nåd. Biträdande försvarsadvokat. Det är väl en fin titel. Intressant? Det är det vi är. Biträdande försvarsadvokater. Låt oss be. Ja, Herre, vi skulle vilja be dig om uthållighet. Den som får komma genom nådens och bönens ande. Vi skulle på olika sätt vilja att du lät oss få börja från början igen med det här med bön. Vi vill nu lyfta fram inför dig de besvikelser som vi har inom oss på bönens område. Tillfällen och gånger då vi bad och så blev det inte som vi bad. Och vi blev så outsägligt förvirrade efteråt. Bad vi fel? Ville du inte? Kunde du inte? Hade vi inte tillräckligt tro? Var det något annat galet? Det kanske inte var någonting som var fel. Herre, vi skulle bara vilja få med din försoningskraft få bli lösgjorda från de där upplevelserna. Och så skulle vi vilja bli utrustade för att fortsätta att bedja. Därför att vi är kallade till det. Inte därför att det ger en viss utdelning eller ett visst resultat. Vi vill inte bedja för vinstens skull. Utan vi vill bedja utifrån ett engagemang för en lidande skapelse. Så vi ber att du rensar oss ifrån alla besvikelser, Herre. Och ingjuter nytt mod genom bönens och nådens ande. Vi vill få lära känna dig mer och mer. Vi vill få se klarare både din godhet och din allmakt. Så vi inte tänker så att ja, du kan inte, det är ingen idé att be. Eller att vi tänker du vill inte, det är ingen idé att be. Vi ber också att vi ska få rätt perspektiv på vad djävulen kan göra och inte göra, så att vi inte får en så stor djävul att vi tycker det är meningslöst att bedja. Det är ju på försvarsadvokatens sida som de verkligt starka argumenten finns i domstolen. Genom Jesu Kristi blod. Och låt det på nytt få klarna och öppnas för våra inre ögon. Så vi ser vilka möjligheter här finns. Och vilken underbar tjänst du har kallat oss till. Herre, lär oss att bedja. Det är som att väcka en sovande granne mitt i natten. Men lär oss att se din goda fadersgestalt bortanför allt det här. Amen.